Nu är den här fall igång, så att nu får ni väl
okay.
bestämma när ni tycker
ja,
att det lägger
ja,
att köra.
Jag känner mig ganska redo.
Viktor
känner sig
skön. Då kör vi. Och, ja, men då passar jag på att hälsa välkomna till avsnitt 13 av podden Så funkar AI. Podden där vi försöker lotsa oss fram till hur, eller lotsa er fram till hur organisationer och människor kan bli lite fiffigare med AI kanske, fundera över vad som behövs, sådär. Och jag som pratar nu heter Anders Ernemalm. Jag jobbar som interimschef inom IT och hoppar in i roller där det behövs chefstöd och ofta ett mått av förändringsledning. Sådär, så det pysslar jag med. Och med mig så har jag som vanligt
Peder Lindenkrona heter jag. Och samma bakgrund som Anders, alltså civilingenjör, datateknik, fast det var 100 år sedan. Nu jobbar jag i ett svenskt produktbolag som jag har med och grundat, Compliance by Mapal, och där är jag produktansvarig just nu. Så jag bygger SaaS-lösningar helt enkelt för retail och restauranger och för Coop och andra.
Hospitality
som vi brukar säga, som inte har någon bra hotell- och restaurangnäringen tror
ja,
jag
det
kallas.
Precis. Det funkar bra. Och idag så har vi ju en gäst. Det känns som jag har pratat om dig så många gånger hittills, så att strax kommer Viktor som gäst. Men nu är du här. Välkommen Viktor. Hur är läget?
Tack så mycket. Det är bra, tack. Det är bra. Kul att vara här.
Ja, härligt. Ja, men som jag sa, vi har pratat om det här ett tag och det är liksom avsnitt 13. Det har kommit en bit på väg nu och det känns som att jag har pratat om dig sedan avsnitt 8 eller något sånt där. Men nu är vi här i alla fall. Sådär. Men jag tänker att vi hoppar in som vanligt i vår AI-vecka. Jag vet inte, Peder, vill du börja?
Kanske? Nej, du får börja.
Då börjar jag. Ja, tack. Och jag tänkte börja med, det har ju snackats ganska länge om Apple och deras AI-satsning. Alltså det känns som, i alla fall de senaste månaderna så har det varit på gång att Apple, nu kommer Apple. Och igår kväll som var måndag då så presenterade man faktiskt deras nya Apple Intelligence, förkortat AI då. Sådär.
Oh.
Ja, precis. Och presenterar man den på deras developer conference. Sådär. Och det, det egentligen var ju att man har ett samarbete med OpenAI. Man ska kunna använda sig av OpenAI i Siri bland annat. Sen kan jag tycka att det jag läste på så var ju sådär, ja, man kommer kunna sammanfatta texter och man kunde, så det är liksom, för mig var det ingenting som var sådär mindblowing direkt, men det var ändå, det kom, och jag som använt mig av OpenAI's eller ChatGPT's, den här röstprompten, tycker att det är lite jobbigt med Siri ibland när jag frågar Siri om saker och den inte kan hjälpa mig. Jag vet inte vad ni känner, men jag känner i alla fall att har man väl släppt liksom anden ur flaskan, eller vad säger man? Ja, så är det lite svårt att inte liksom resonera med Siri på samma sätt. Men det kommer man kunna göra nu. Och det blir lite coolt. Men det här kommer först i höst. Och det blir väl någon beta. Och jag vet inte, det måste säkert ha den nyaste, dyraste saken också. Sådär. Så vi får se vad som händer där. Men vi har väl anledning att komma tillbaka till det här. Men på samma tema då, så i fredags så gick bolaget Nvidia om Apple i börsvärde. Och vad innebär det? Jo, men alltså Nvidia, för er som inte vet vad de gör, så de är kända för att göra GPU:er, som står för Graphic Processing Unit, va? Eller?
Graffakort.
Ja, graffakort. Precis. Och så är man gamer så vet man, då har man kört GeForce eller vad deras grafikkort heter. Och de lunkar ju på och gjorde bra affärer som det. Sen kom man på att med de här GPU:erna, de är väldigt, väldigt bra att använda för att träna AI-modeller. Och då helt plötsligt händer någonting med deras börsvärde. De har tripplat sitt börsvärde det senaste året, vilket är ganska fantastiskt. De har stigit, de senaste 5 åren var det 3290% på 5 år. Sådär. Så nu är de världens näst största publika bolag. Och det de är bra på är att göra de här GPU:erna som används för att träna AI. Och inte bara för att träna AI, jag gissar att man använder dem för att drifta AI.
Och bitcoin mining faktiskt.
Är det så? Ja, men du ser liksom bara alla sådana här modeord, där kan man använda deras grejer. Så att de har verkligen exploderat och det var helt sanslöst. Jag hörde att de har $1 trillion, så hur mycket är det? Det är sådär typ 9 nollor, va? Är inte det?
1000 alltså, miljarder. Eller?
Biljon tror jag att det är. Miljon, miljard, biljon. Eller ja, det är massa nollor i alla fall. $1 trillion börsvärdesökning på 37 dagar. Det är liksom så här, mindblowing. Så att, och det händer liksom tack vare AI. Alltså det finns ganska stora förväntningar på AI framöver. Kan man sammanfatta min spaning som sådär? Vill du fortsätta, Viktor? Vad har du funderat på sistone?
Absolut. Men jag kan väl dra vidare lite på den Apple-grejen också. Ja. Jag hade en liten spaning kring den. Ja. Först, jag bara läste lite kort sammanfattningen av. Jag har inte sett hela, kan jag påpeka först. Då. Men det var väl tanken att ha mer av kraften i telefonen och inte behöva använda datacenter varje gång. Vilket jag först tänkte, ja men hållbarhetsmässigt, är det bättre eller är det sämre? Jag är osäker. Det krävs fortfarande kraft. Och sen var ju nästa parentes att det krävs en nyare modell.
Förstås.
Vilket gör att en stor del av det här handlar då om att sälja telefoner och man ska göra sig av med de gamla. Och då blir jag lite tillbaka till att det kanske inte var jättebra ändå. Så det har varit ena spaningen. Den andra som jag har försökt läsa mig in lite på, det har ju varit av OpenAI:s avhoppare, som jag tyckte var lite intressant att höra, men hur är det att vara på bolaget och vad pratar de om, och då har väl just inte varit helt positiv kopplat kring säkerhetsdelar och framtidsspanandet där alla gånger. Så det ska vara intressant att följa där och höra lite mer hur debatten kring det här. Det är inget nytt bolag, men nymäktiga bolaget OpenAI styrs.
Coolt.
Är det min tur?
Ja.
Jag hade ju en spaning, men det var mest bara att jag hade använt GPT och det funkar väldigt bra. Och så kom jag på att det kanske inte var så jättekul att spana om. Så mitt förslag är att hoppar över det och
precis.
Går vidare direkt till Viktor.
Får man göra precis. Det? Ja, precis. Och verkligen. Och alltså, Peder... Viktor Lisell, Director of Architecture and Platforms på A3. Jag tänker att jag missade ju det i början, men så, varsågod.
Bra, för då kan jag få ställa ett fråga till dig. Alltså, vi känner ju inte varandra så väl än i alla fall. Men din bakgrund lite grann, vad har du gjort innan du kom till A3?
Min bakgrund, jag har jobbat med integration och det är integratör jag identifierar mig med fortfarande. Det är det jag tycker är roligt. Och jobbar med integration så är det väldigt lätt att bli arkitekt. Och blir man arkitekt så är det väldigt lätt att komma in på liksom verksamhetsarkitektur och helheten. Och från där blev jag chef på lite olika delar, bland annat på Bokakademibokhandeln och Ambea. Och innan det körde jag konsult i egen låda och lite allting. Men jag jobbar med helheten, ska jag säga. Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Helheten och problemlösning.
Mm. Jag tänkte i sammanhanget här, integration, det är alltså integration mellan olika IT-system.
Mellan olika IT-system.
Inte människogrupper.
Nej, inte människogrupper. Även just på Ambea var den. Jag dras lite till det här, för det är alltid så här. På Ambea, när man pratar integration, då pratar man människogrupper. Ambea är ett stort omsorgsbolag i Sverige. Mm. Och på A3 pratar man om arkitektur, då pratar man om att bygga hus. Så det måste vara så här, IT-integration och IT-arkitektur.
Bra att det var tydligt, för bägge mina föräldrar är arkitekter. Och jag pratade ju, när jag läste då på teknisk, om nu ska vi läsa om arkitektur. Och de bara, va? Vi läste också på KTH, fast inte den linjen. Och de bara, men vad menar du? Ja, men alltså, systemarkitektur, vad är det? Bara, ja, men alltså, hur det hänger ihop och ser ut och är konstruerat. Ja, så det är ju inte arkitektur. Aktör har med byggnader att göra. Ja, okej. Men så det är bra att du är tydlig där.
Precis.
Jag får höra hela min uppväxt.
Och jag kan säga en spaning är att jag hör att du kommer från där för att du säger arkitektur istället för arkitektur. Ja. Vilket alla riktiga arkitekter säger.
Ja, fast jag inte är det.
Ja, exakt. Så låter du kommer från den typen av
uppväxt i arkitektfamilj.
Det är som att man har en dialekt. Liksom. Arkitektdialekten.
Ja, så den sätter direkt.
Ja, men det var ju, då har jag någon pluspoäng där. Men det här med A3 då, för mig är det liksom ett, ja, lite mer ett konsultbolag. Jag tänker inte IT eller AI direkt, A3, rätt eller fel. Men var är det för när du säger att det är då systemarkitektur i ditt fall. Hur mycket IT är det på A3 och vad gör du liksom med kring IT-sidan där?
På A3 är ju ändå rätt stort. Ja. Dels har vi en rätt stor leverans inom IT, digitalisering och dataanalys och AI, absolut. Jag själv är på interndelen, på vår group function som finns till för att se till att våra 20 000 ingenjörer runt om i världen har de bästa möjliga möjligheterna att
så största leveransen är intern stöd snarare än till slutkund?
Ja, eller? Exakt. Ja. Det är den. Nu jobbar jag mycket med plattformar och just arkitekturen, och det är ju som man brukar säga liksom möjliggörare eller technology enabler, så det är mycket där vi vill positionera oss. Att vi möjliggör en plattform där vår verksamhet då kan bygga de här fantastiska lösningarna ut mot kund. Mm. Både inom teknik och cloud, nu också inom AI-delar, absolut. Mm.
Sista frågan som vi brukar avsluta med är den här: en bra dag för dig. Hur ser det ut? När kommer du hem och bara yes, där satt den?
Ja, alltså en bra dag, det är när man kommer hem och är lite utmattad ändå. När man kommer till jobbet och det är så här, det är inte, jag ska inte säga att det är kaos, men det är så här, vi har ett problem. Om man bara får sitta och titta på det här. Det kan vara, och det har jag alltid känt, vet, det kan vara en bugg i en liten system när man utvecklar integrationer. Eller det kan vara en stor organisationsdel, eller nu, det kan vara liksom vad som helst, stora leverantörer som håller på, eller vad som helst. Man bara får sätta sig, grotta, ta in alla delar, spana, och hur kan vi lösa det här? Vad sätter vi långsiktigt, kortsiktigt? Och man kommer hem och bara känner, åh gud, vilken dag. Det gillar jag. Det är en bra dag.
Och det lät som var ganska mycket vi i den där. Du säger att du gör det i team då, och inte bara
absolut.
Du.
Utan... Nej, absolut. Nej. Jag jobbar med så himla härliga team som är så duktiga. Jag skryter om dem hela tiden, tycker jag. Jag har märkt det i min kommunikation kring vad jag gör mycket på mitt jobb, att jag börjar liksom skryta lite, vilket är ju, då har man ganska bra dagar på jobbet och väldigt bra team runt sig också.
Kul. Absolut. Det är kul att skryta.
Det är kul att skryta.
Jag måste säga, jag har ju också skrytit över det gänget, för jag hade faktiskt Viktors roll innan, så jag var interimschef på AFRI och hade just Viktors roll innan Viktor började, och så att jag vet vilket gäng du pratar om, och de är verkligen så. Du får hälsa till dem från mig.
Ni ska absolut.
Ja, det är bra. Nej, men och jag kände det liksom när vi träffades, att det var kärlek vid första ögonkastet, ska jag väl säga. Sådär. I alla fall från min sida. Nu behöver jag inte säga det. Men liksom mycket vad vi snackade om var intressant, och det, dagens ämne var en sån sak som vi började prata om ganska tidigt, för jag hade liksom, jag ska säga det, att nu liksom jag hade börjat fundera över liksom miljöpåverkan och IT, och framförallt IT-drift redan innan vi träffades, dels för att dels snackade jag mycket med Microsoft. Microsoft är en stor leverantör till AFRI bland andra. Och de pratade mycket då om hur de såg på liksom, från flödet från vad energin skapades till den faktiskt drevs i datorhallar, till vad man gjorde med alla grejerna som man hade i datorhallen, hur mycket man återvann och sådär. Så det var liksom, de hade en väldigt, väldigt bra story. Då hajade jag till och tänkte att men det här måste betyda någonting. Sen i samma veva så vi har pratat lite om Nox Consulting i den här podden tidigare. Och Pernilla Ramslöv som är vd för Nox Consulting, hon är en väldigt stark förespråkare för att man behöver fundera över liksom vilken miljöpåverkan IT har, och liksom hon tycker att vi som IT-människor borde ta större ansvar där, och hon har bland annat varit med och dragit igång en organisation som heter CIO CO2, där ett gäng CIO:er som träffas och pratar kring hur kan vi prata om miljöpåverkan i det som vi gör. Och det är liksom, alltså, sen började du och jag snacka om det här, och en sån sak som vi började prata om, det var det här julkortsexemplet, och,
just det.
Och jag hade läst om det, men du hade faktiskt räknat på det också.
Ja, det exakt, jag hade räknat en del på det när man tittar lite studier och försöker, det är ju först väldigt svårt att mäta digitaliseringspåverkan, för det är ju så många pusselbitar i det hela. Du har ju datacentrerna som genererar, du har data som flödar runt om i hela världen längs nätverk, du har devicen, mobilen eller datorn du sitter på, och allting. Så. Men man har forskat en del på det, och man pratar om en runt 32 kilo per terabyte var den senaste siffran jag hörde. Det ändras lite här och var.
32 kilo
koldioxid, eller?
Koldioxidutsläpp per terabyte sparad data. Mm. Och så börjar man titta lite på mail och hur de funkar. Att du har ett mail då som går från din mailklient upp till en receiver och skickas ut och håller på. Och man kom fram till någonstans att ungefär 4 gram koldioxid för business mail i snitt över hela världen. Beror på var någonstans du är, mycket grön energi. Så, men i snitt business mail. Och runt 50 gram då, om det är kanske en bild med en PowerPoint-presentation. Och så man tittade lite då utifrån ett vanligt julkort. Och nu jobbade jag på Akademibokhandeln tidigare. Vi har där har de också väldigt mycket koll på leverantörer och väldigt mycket just hållbarhetsfokus på sina produkter också. Då kunde vi ställa lite frågor och kolla hur mycket är det att tillverka ett julkort. Också svårt att säga, men om man generaliserar så var det några gram och så skickas ut med bil. Och då totalen landade någonstans när man försökte titta på det runt 40 gram kontra de här 50 gram. Och då var det tekniskt sett bättre att skicka ett julkort gammalt.
Ett pappersdöttträdjulkort.
Ja, exakt. Och framförallt om man slog ut det på att om du ska skriva ett julkort för hand, du kanske skickar vad ska man säga, högst 5 personer om man är snäll.
Det mer orkar man inte.
Nej. Men om du drar ett mejl så kan du dra det till hela tjocka släkten och deras mormor liksom.
Ja. Så. Och jag måste säga att alltså första gången jag hörde det så tänkte jag att det här kan inte stämma. Och sen så börjar det bli liksom så här, men vänta nu, det här är ju faktiskt på riktigt så. Och då helt plötsligt förändrade min världsbild. Och jag vet att du och jag har ju snackat om det här, Peder.
När vi skulle starta podden så, jag vet vad du sa det först, vi måste titta på olika aspekter. Och du sa, tror jag, men det här med miljöaspekten eller miljöpåverkan var viktigt.
Ja.
Och då sa jag att det var, sa lite artigt, för att det var en jävla skitidé. För det kan ju det är intressant det här liksom, modellval och liksom marknadsutveckling och allt det. Och det här med som all digitalisering har i princip bara varit bra och det effektiviserar och happy days. Mm. Så liksom, vad är... Ja, vi kan väl titta på det, Anders.
Det var snett.
Ja, men det är lite så. Men sen under poddens gång så har ju typ, jag ska inte säga alla, men allt man läst, då har det varit en pajbit som är viktig liksom, i den där. Och kanske viktigare än man tror. Och ju mer man läser blir man så här, shit, det där är ju på riktigt. Så att jag är väl lite omvänd där, måste jag säga. I att, okej, även jag måste nog, så det är inte bara att inte åka på nöjesresor, utan det här är också en... Ja, och särskilt kanske som ingenjör då, eller att man faktiskt är med och påverkar lösningar. Det är vi i vår verksamhet, det är om vi har över 30 000 månadliga användare. Det är klart att om vi stoppar in AI eller andra motorer i vår lösning, det kommer ju också, de kan ju inte påverka riktigt hur mycket energi lösningen drar, men vi kan ju det.
Mm.
Så att liksom, det blir en ganska ordentlig hävstång på de besluten som vi fattar, hur vi bygger vår lösning. Så att man kanske har större ansvar där lite grann.
Ja, men absolut.
Som programvaruleverantör än man har som i andra roller kanske.
Ja, men absolut. Det är ju liksom en trefasig eller trestegs ansvarsdel skulle man säga. Så det som är slutanvändaren, precis som med allting annat, kan man ändra lite vanor och inte ha allt det digitala. För jag är likadant. Jag tänker fortfarande ibland, men det kan inte stämma.
Nej.
Och så kollar man lite och så pratar man med lite mer folk och säger, det stämmer ändå.
Mm.
Jag väntar fortfarande. Jag vet att de forskar på Uppsala universitet. Jag väntar lite på vad som kommer ut därifrån. För det skulle vara jätteintressant att få lite mer akademiska kring det. Men sen är det som sagt, hur du bygger applikationer. Att du inte har onödiga jobb. Och om du har en webbplats med miljoner besökare till exempel. Och du har ett jobb som i onödan sitter och tankar data och sparar data som du aldrig längre fram. Nu har du väl de här siffrorna där klassiska 90% av all data har tillverkats eller framkommit de senaste 10 åren. Mm. Och 90% av all data som skapas idag kommer aldrig användas efter 3 månader.
Nej.
Så behöver vi all den datan, behöver allt. Och det kommer ju redan på vår bransch. Mm. Hur kan vi se till att bygga så hållbara IT-lösningar som möjligt? Och sen kommer vi såklart till de stora drakarna, Microsoft, Google och Apple och se till att deras center och är så gröna och effektiva definitivt som möjligt.
För en sån sak som har liksom, som man ser, det är ju att du hade någon siffra på det, men alltså de internet, telekom, alltså om man klumpar ihop data och vi som håller på med IT och telekomindustrin, vi står ju faktiskt för en betydande del utav...
Ja, men så det är ICT, alltså Information and Communication Technologies, branschen. Svår att mäta, men man pratar mellan 2-4% och det är strax över hela flygbranschen. Och då är det ju en ganska stor kapacitet av det. Och det är ju inte bara då tänker man, men det är att tillverka datorer och telefoner, men en fjärdedel av det kan kopplas ganska direkt till datahallar och energin som förbrukas där och allt som köps in där också, såklart. Nu var faktiskt en artikel, det kanske också en veckans spaning, men då kom det upp att de här datacentrarnas energianvändning, den tror man kommer att fyrdubblas nu Microsoft går rätt ut och säger att vi kommer att fyrdubbla vår kapacitet. Så 2030 kommer 9-10% av USAs totala energiförbrukning gå till datacenters. Och det är i USA som är väldigt starka på air condition till exempel. Mm. Och ja, det krävs bra mycket mer energi att kyla någonting och värma till exempel. Så det, ja, har man varit i Las Vegas så förstår man hur mycket energi mot datacenters det här i så fall blir. Och kopplat mot det, samma dag tror jag också, den artikeln kom ut att på grund av AIs utveckling och efterfrågan på just el så kommer då kolkraftens avveckling att justeras ner med ungefär 40% i tid för att efterfrågan är för hög och då behövs fortfarande fossila bränslen. Mm. Och det har inte läst om varken om elbilar eller om någonting annat. Utan,
så det, det är här och nu liksom.
Det är här och nu, absolut.
Ja, men klart det är så koncentrerat också. Bygger du, elbilarna är ju många bilar som ska ut. Här liksom, de där datacentrarna, det går ju fortare och dubbla dem. Ska
jag men det gör ju det. Det går fortare och de brukar vara, de är bra på att ha en hel del data tillgängligt. Vi använder oss inte bara av liksom Microsoft data, vi har en partner som tar en del av Azure-datan kopplar mot Electricity Map bland annat. Så vi mäter ju faktiskt ner på tjänstenivå. Om vi bygger en integration som flyttar en liten datapunkt från ett ställe till ett annat, då kan vi se hur mycket koldioxid den förbrukar varje gång. Mm. Egentligen. Och så jobbar vi ju ständigt efter att få ner det genom att flytta tjänster till grönare datacenter, att inte ha always on, att få bort data och allting.
Men för det tänkte jag på, Viktor, för du säger att då kan vi se det, för ni gör ju faktiskt det också, eller hur? Alltså, alla kan ju se det, men ni har faktiskt valt att jobba med det, eller hur?
Absolut, ja, men vi har tagit in en produkt där vi kan se det. Nu kommer vi också läsa in den data mot Power BI och sätta bredvid kostnaden, för det är alltid det här som är mest spännande, att när CO2 går ner så går kostnaden ner, desto grönare, desto billigare.
Är det så?
Absolut, det går hand i hand. Aha. För allting handlar egentligen om resurser. Du använder ju Microsoft eller Googles eller Amazons resurser.
De måste betala för det någonstans.
Ja, men exakt. Mm. Exakt. Och desto mer du använder, desto mer CO2. Och desto mer du använder, desto dyrare. Så det är en ganska enkel ekvation och den går nästan på den har aldrig slagit fel.
Mm. Nej, och en annan aspekt som är ganska spännande, för jag vet att du snackar med mig om green coding.
Just det.
Sådär. Och vilket innebär att du liksom är mer medveten om vad
det är medveten om hur du utvecklar tjänster, att vara så effektiva som möjligt, att ta bort legacy-tjänster, att inte spara data i onödan. Det är på coding-initiativet. Sen när man tar på arkitektur handlar det också om att se till att ha så effektiva användare som möjligt i systemet, se till att det hänger ihop på så bra ställe att datan inte blir sparat på flera olika ställen samtidigt, och du kan ta upp det nästa nivå och kolla på analys. Om nu har vi ett legacy-system med två användare som är byggt för 2000 användare, ska vi inte försöka släcka den? Och om någon IT-arkitekt lyssnar på det här, så är det ju, för det är också det här som jag såg lite på, att det här har vi ju försökt prata om sen jag började i branschen, att det är ju det här vi vill åt, men har varit svårt att prioritera liksom. Här är en applikation, vi skulle gärna bygga om den för att göra den lite mer effektiv.
Ja.
Det är sällan
tråkig
man får
inställning.
Lite tråkig inställning. Ja. Men om man då kan koppla det, att om vi gör det här, så dels så blir den faktiskt billigare, men också grönare, och hela sustainability-delen.
Ja, och du får med största sannolikhet bättre kvalitet i systemet.
Definitivt.
Också. Och det är därför som du säger att som IT-arkitekt så drivs man ju att göra det liksom bättre och snabbare och med högre kvalitet. Det är liksom, och nu så har vi ytterligare en anledning till att
Verkligen. Och det var ofta den jag får liksom på något sätt försvara med. Att jag är inte emot digitalisering eller AI. Jag är för. Jag tror att digitaliseringen är en av de stora lösningarna. Inte lösningen, men en av lösningarna på den pågående klimatkrisen. Men vi måste digitalisera rätt i så fall. För även den lösningen har en konsekvens. Och det är inget konstigare än att elbilar är också en lösning av många. Men vi måste bygga elbilar så effektivt som möjligt. Vi kan inte ha farliga metaller som kommer från gruvor och allt det här. Utan vi måste tänka effektivitet i hur vi bygger och hur vi hittar de här lösningarna. Och det tycker jag ju är väldigt, väldigt spännande.
Det känns också som, kanske också inne i spaningen där, men jag läste i Forskning och Framsteg, en nördig tidning som jag läser på papper. Men då tror jag var en ledare där, det var liksom hon ställde två rapporter mot varandra. Dels var det Googles AI-rapport, eller det var beställd av Google, det vill säga ja, de skulle knappast publicerat den om det inte var bra för Google, kan man ju tänka sig. Men de hävdade ju att ja, men det kommer att minska koldioxidutsläppen med 5-10% AI då, därför att det effektiviserar, utvecklar batterimaterial och innovationer går snabbare och liksom livet blir bättre och alla ser yngre ut och så här, det blir bättre. Så här. Och så, medan Greenpeace då hade sagt typ skitsnack, det är tvärtom. Det kommer liksom att bli krävs enorma mängder energi för att drifta det här som vi varit inne på. Så det kommer, och dessutom så kommer AI och turboladda spridning av desinformation om klimatförändringarna. Så att det kommer bli bättre för klimatförnekarna för de kommer att använda det här. Så att liksom det är så här, och bägge talar ju för sin sak då. Alltså Greenpeace vill ju ha, ja, de står för sitt och Google kanske för sitt. Det känns som att det blir lite en så här ett krig på en slags metanivå där, där det egentligen som du säger att det är så här, ja men det är ju både och. Alltså, jag tror inte varken Google eller Greenpeace har rätt eller fel. Bägge har liksom rätt, ja, eller fel, har, eller hur man ska uttrycka det.
Ja men precis, och jag förstår det. Ja, det är som en egen liksom, inställning till AI som pendlar, jag tror den pendlar i snitt 25 gånger per dag till att vara extremt positiv till att vara liksom, extremt mörkrädd någonstans. Aldrig någonstans däremellan, utan nej, det är antingen, det är binärt, det är ett och noll. För jag tror också att AI kan användas inom genforskning, till exempel grödor och biologisk mångfald och hur vi ska lösa allt det här. För där måste vi analysera ofantliga mängder data. Och görs redan. Det görs väldigt mycket beräkningar. Det är väl en sak som har hänt med AI, att ordet beräkning har försvunnit och nu säger man AI istället. Men just ta ett vindkraftverk och vindkraftverkspark till exempel, att räkna ut precis var det ska stå, höjden på dem, vilka material som är bäst för det. För det behövs en stor datakapacitet och där tror jag absolut man har mycket, mycket att vinna. Nu behöver vi fortfarande komma ännu längre fram i de casen. För det som jag tror att AI framförallt används till, det är just att ja, men fortsatt skapa lite fler mejl. Skapa lite mer PowerPoints och allt det här. Och så börjar man liksom titta på de riktiga.
Ja, det är lite svårare användningarna.
Ja, men exakt.
Det andra är så tillgängligt och lätt för alla. Men ja, det där kräver ju lite mer.
Ja. Ja, men precis. Och samtidigt också lite orättvist då. För alla de här andra lösningarna använder ju redan då data science. Och har haft tillgång till det här länge. För det var också det som hände med generativ AI. Här plötsligt blev det tillgängligt för alla. Så nu är det inte bara ingenjörer och IT-folk som hade tillgång till de här fräcka verktygen. Utan nu blir det med GUIT, ChatGPT och allt där. Då har alla tillgång till det. Det är lite som med webben. Nu kunde alla surfa runt och inte bara... Eller GUIT för den där första gränssnittet. Ja. Det är samma sak. Och då kommer ju då till slut ingenjörerna och vi IT-folk säga att nu måste vi göra något ännu fräckare. Och vad blir det?
Ja, nej, men, och det, jag funderar lite grann på det där. Liksom för någonstans, en reflektion som jag har, det är liksom att alltså nu när... Alltså, man får inte tappa bort liksom miljön i det här AI-snacket. Samtidigt så jag tycker det är svårt att säga liksom, kommer AI vara bra eller dåligt för... Och det tror inte jag någon kan säga. Liksom, kommer AI vara bra eller dåligt? Jag kanske inte pendlar lika binärt som du gör, Viktor, mellan om, men jag funderar mycket över det där liksom, hur dåligt kommer AI vara i framtiden, men det som jag funderar över det är att vi får inte glömma bort liksom den här klimatkrisen som vi faktiskt har i vår rädsla för AI, om du förstår vad jag menar. Så
ja,
det finns en dubbel effekt av AI som jag är lite sådär, vi glömmer väl inte bort att vi har en klimatkris.
Nej, ja, men jag förstår precis vad du menar, också en spaning, för att jag tror att som liksom samhälle, vi kan inte fokusera på för mycket på en och samma gång. Grön IT var väldigt populärt att prata om. Det var den som höll på att liksom ta bort blockchain från LinkedIn-flödet ungefär. Det pompades upp ganska mycket, i alla fall i mitt nätverk och överallt. Sen kom AI och ja, det finns en sak som är snabbare än ljusets hastighet och det är antal AI-experter på LinkedIn efter ChatGPT kom, tror jag. För då dog den diskussionen lite. Den finns kvar men inte i samma bredd som den höll på att ta. Och det är lite vanliga nyhetsflödet också att med AI så har klimatkrisen nästan gått ner ett litet snäpp. Nu pratar jag bara helt från min synvinkel och blivit lite så här normaliserat. Så här, ja, vi har det men nu har vi ju, nu kommer ju AI ta över världen och vi
tar alla jobb och ingen behöver jobba i alla fall. Så att, det spelar ingen roll.
Vi får ju bara landa. Vi klarar inte 1,5 men fan, vi kanske klarar 2,5 och annars får vi väl klara 4.
Det känns som att det är konstigt att jag har, det känns som en anledning både för att säga nej och säga ja. På något sätt. Man har fått något nytt att prata om och banka huvudet på sin meningsmotståndare.
Ja, men exakt. Ja, jag håller med. Och det är, som du säger, mycket frågor kring AI. Dels DC, dels de företagen, OpenAI, det är inte lätt att mäta överhuvudtaget. Det finns lite uträkningar. Jag har hört om en mobilladdning per fråga eller någonting. Jag har hört 2 liter vatten per 100 frågor, tror jag, för att kylningen. Mm. Det är många frågor. Jag har försökt ta reda på hur många frågor det är, bland annat genom att fråga ChatGPT, men den...
Den kan hitta på något svar.
Den hittade på, för jag fick väldigt olika svar varje gång jag ställde samma fråga där också.
Var kreativ när du svarade.
Exakt. Ja. Så det är svårt. Jag tror att desto mer man får ett budskap, mer så folk tänker på det också, tror jag är bra. Men det är som allt annat. Vad hamnar på liksom slutanvändare, slutkonsumenter och människor? Vad handlar på politiker? Vad hamnar på storföretagen? Var hamnar ansvaret någonstans? Mm.
Men hur resonerar du där då? För det är liksom någonting som vi har haft som någon slags litet, eller i alla fall landat som ett tema i podden, och det här liksom med någon slags, vad ska man säga, mognadstrappa är ju fel ord, men liksom, ja, vad kan jag göra som individ, eller hur kan jag använda AI, och hur kan jag göra det på min arbetsplats, fast som mig själv, eller på en arbetsplats i ett team, eller som en grupp när jag liksom jobbar tillsammans, eller kanske man bör bygga verktyg för andra att använda AI och samhället. Liksom. Så det finns ju en glidande skala där jag i alla fall ligger mest på i början. Mm. Jag engagerar mig inte så mycket politiskt kring AI, men jobbar ganska mycket mer liksom i jobb och privat. Om man tänker den här miljöaspekten där, hur tänker du kring den där dimensionen? Det är lite öppen fråga kanske, men förstår vad jag menar.
Alltså, vi behöver ju experimentera inom AI, både som företag och som individer och som... Ja, men, professionella i ändå en bransch som rör oss mycket kring det. Det tycker jag. Jag känner väl att vi kan nog bli ännu bättre, och det här är ju svårt. Alltså jag är gammal tecknörd och allt det nyaste är alltid fräckast. Men bara att om man kan ställa sig frågan, behöver jag 4O-modellen till det här? Eller behöver jag 3.5? Eller räcker det med 3? Det blir också en stor kostnadsfråga såklart, för de är bra mycket billigare att köra om man kör dem via Azure till exempel, om man ska bygga sina egna lösningar. Men också tänka det utifrån hållbarhet och inte gå på det största värsta varje gång. Och man får försöka få in den kulturen. Vi har pratat ett tag och jag tror att vi kommer försöka liksom etablera någon form av gamification kring data och sparande och se till så att alla individer kan se att
vi kan nudga folk på något
sätt. Folk mot det. Och som sagt, det vill vi som IT-organisation också. Vi har ofantligt mycket data.
Det är konstigt att det inte görs faktiskt redan.
Ja, det finns en årlig rensa datadagen, vet jag.
Men det känns inte som att det ploppar upp i Microsoft automatiskt.
Nej,
de har ju världens chans.
Den hör man om man är med i den här CIO-nätverket. Men det är väl att nå ut till ännu fler. Att alltså alla lösningar på allting har alltid konsekvenser, och jag tror att det är bra att titta på dem utifrån att man får så andra mycket fördelar också. Man får ju bättre kod och antagligen bättre AI-modeller också. Vi brukar dra om vi ska bygga en bro i Tyskland till exempel. Nu har inte det bara med hållbarhet, utan det har ju kvaliteten på resultatet, men det går ju in. Så ska vi bygga en bro i Tyskland, behöver vi träna den på data kring hur man bygger en gruva i Kina, eller kommer det bara paja resultatet mer? Ja, det tror jag att det kommer att göra. Och om vi tar bort den datan till den träningen, då blir det också dessutom mer hållbart.
För det där är lite intressant där med, apropå att träna data, liksom vilken data använder du när du tränar och tränar de här språkmodellerna? För vi har varit inne lite på det tidigare i podden, att det finns ju de här large language models, men så finns det ju mindre modeller liksom, som man tränar själva, och i det här fallet så pratar vi om man kan träna själv, men om vi tittar på de här gigantiska modellerna som ChatGPT 4O eller som du nämnde här. Det är ju enorma energimängder som krävs för att träna dem. Och en sak som kanske, det här kanske blir en filosofisk fråga då, men som ni får ju tänka högt med mig om. Men liksom det här, man har ju redan investerat det när man har tränat det. Hur ska man resonera då? Sådär, ska jag inte använda ChatGPT? Eller liksom, jag har ju redan tagit investeringen. Mina tankar, jag kan ju börja hur jag tänker, det är att vi som konsumenter kan ju styra liksom vad som kommer hända framåt. Sådär. Så genom att göra val idag så kan vi styra utbudet imorgon. Mm. Sådär, känner jag. Och det är någonting som jag resonerar kring. Sådär. Men vad tänker ni?
Jag tänker att jag tror ganska mycket sånt där nudgingen som du pratar om där, så det styrs ju av sånt som inte individen kan etablera, men när det väl finns någonting att ta ställning till, då fattar folk ofta ganska rationella beslut. Typ så här, när jag ska köpa en ny kylskåp så får man en sån här elförbrukningsgrej. Det tror jag man måste ha. Det är inte så att de vill det, men de måste skriva ut elförbrukning och något sånt där. Då ser man rött, grönt, gult så här. Och då tittar man ju på så här, grönt är bättre för mig för den drar mindre el, låter antagligen mindre och kostar mindre. Så då kan jag liksom, det finns ju inget sånt.
Nej.
För,
wow, ni hörde det här först i podden, så funkar AI.
Ja, men det,
rött, grönt och gult på olika
vad kostar kött? Det är jättesvårt för mig att veta vad. Alltså jag får ju inget, jag måste researcha själv och då gör jag det, så säger Google en sak och Greenpeace något annat. Mm. Så det är inte, det är inte så lätt.
Nej, precis. Och det är ju bara att titta hemma. Jag använder Tibber hemma. Jag kan ju
följa
min elspårning och kronor konstant. Jag kan koppla in en privacy. Okej, den drar så här mycket. Mm. Men jag kan inte följa det liksom på samma sätt på det digitala. Nej. Och sen jag skaffar Tibber, där har vi ju blivit betydligt mer. När ska man tvätta?
När ska man gå diskmaskinen?
Exakt. För det är ju roligt.
Mm. Och det är faktiskt pengar.
Definitivt pengar. Jag laddade bilen i helgen och tjänade 20 spänn. Mm. Så att det var helt, det var bra helg. Så det blir det. Men det är väl lite det här liksom, gamification och allt det. För det, som sagt, det tittar vi på hela tiden. Jag tycker allting kopplas mot pengar på det. Det danskar duschar en fjärdedel av tiden mot svenskar. Och de har ungefär 4 gånger så högt vattenpris. Mm. Mm. Det går liksom alltid hand i hand.
Hänger ihop.
Så det är också just den att tänka att tänker man hyfsat ekonomiskt mot AI-modeller. Ska jag inte använda den, utan vi har bara budget för att använda den här. Men då kommer det också vara den gröna spåret som dessutom kan pusha en ytterligare i det. Det tycker jag. Och cloud är ju i så fall, alltså alla undersökningar som visar just att cloud är ju ett väldigt bra sätt att bli mer grön. Så att, för de används ju hela tiden. Inte av dig, utan det är ju lite som att man drar jämförelsen att leasa en bil. Jag tycker inte det riktigt är samma. Det är mer som en bilpool. Mm. För så fort du ställer ifrån det, då är det någon annan som tar den. Mm. Och så är den tankad när den kommer tillbaka. Mm. Och klar, eller laddad, eller vad som helst. Så det är lite så man får tänka. Mm. Jag tänkte på ditt resonemang, att den är byggd, då borde vi också använda den och säga, jag har köpt en bil och det är ganska mycket att tillverka bilen, så då borde jag ta bilen istället för cykeln till Ica eller någonting. Så det är alltid lite det är svåra frågor.
Jag förväntade mig inget. Jag sa att det var en filosofisk fråga, exakt, och jag tycker att det är viktigt, men jag gillar din spaning där, Peder, att det är liksom, och jag reflekterar också över du har sagt, Viktor, att det är liksom, det finns en koppling mellan pengar och grönt tänkande, sådär. Det finns en koppling mellan kvalitet och grönt tänkande. Det finns, så jag tror att en utmaning som jag har haft är att vända på det i min skalle. Liksom, att det finns faktiskt, det är inte så att minska sin miljöpåverkan som organisation, att det på något sätt behöver bli röda siffror på sista raden. Utan tvärtom så kan det vara så att tänker man till lite grann.
Det är väl lean liksom. Alltså det är så att det får du med det.
Ja,
liksom, precis. Mindre material och mindre timmar och mindre.
Ja,
exakt.
Precis.
Så blir det billigare.
Ja. Mm, precis.
Jag tycker väl det mest intressanta är ju, alltså, om vi säger att vi blir gröna, om man tittar på konsekvenserna. Och det här går ju rakt igenom i samhället nästan, vad du än rör. Att om vi som samhälle slutar använda fossila bränslen, elda kol, och så visar det sig att hela klimatkrisen var en bluff, vilket inte är, men vi leker med tanken. Mm. Ja, vi har ändå fått renare luft, vi har blivit liksom friskare av, mer djur.
Ja.
Om vi tittar privat, att du äter mer grönt, då äter du faktiskt också nyttigare i 99% av fallen. Du blir friskare, du lever längre. Du transporterar det grönt av cykeln istället för bilen. Du blir starkare, du får luft, du lever längre, du får bara positivt. Och lite som är det digitala, att du inte slösurfar och ligger i soffan och gör det eller har tvn på i bakgrunden, utan du kanske läser en bok, du går ut på en promenad, alltså då igen, du mår bättre. Det är det som blir konsekvensen, även om det inte hade haft någon miljöpåverkan, vilket det har.
Mm. Och det där är ju lätt att förstå som person kanske, men jag tror att översätter man det till en organisation så blir konsekvensen densamma.
Ja, absolut. Du blir effektivare, du får lättare system att förvalta, du får liksom gladare användare, du får mindre latency och allt det. Det är det som är ungefär det värsta som kan hända. Och det känns du sparar okej. Pengar också.
Ja,
och att det låter illa. Men Peder, har du någon fler fråga? Alltså...
Nej, egentligen bara det som vi inte pratar om. Men det kanske är så här, det får inte jag säga. Men det är egentligen det är frågan. Men det vi, när vi spånade in för här programmet så var det här med hållbarhet. Började jag på. Mm. Och så annars, ja, men nu blir det mer miljöpåverkan. Men jag tror att den biten kanske vi inte har täckt. Som är det här med liksom, vad betyder det här med Elon Musk? Ingen kommer att ha något jobb kvar. Mm. Eller vad ska man göra med all tid som frigörs? Eller nej, det blir tvärtom. Det kommer bara fyllas på med ny. Mm. Folk är duktiga på att skaffa sig jobb. Men det är kanske en annan podd.
Ja, nej, men,
för
men,
den är ju också intressant.
Jag vet inte, Victor, om du har någon spaning på det. Men för, ja. Jag ska säga det. Alltså, i nästa podd så kommer vi faktiskt att tillåta oss att fundera lite grann över, jag hade ett dur och moll-tema på den podden. Mm. Så jag tänkte att vi kan liksom få fundera lite grann över även de här dystopierna som vi har försökt att inte prata så mycket om, men någonstans kommer det bli det lite grann i nästa podd. Så då, ni som inte vill ha dystopi kan kanske liksom spela den på dubbelhastighet.
Men det är för att svara på en fråga, så frågan till dig var egentligen, Victor, tänker du också kring de bitarna? Eller tänker du, nej men liksom nu är det lite mer fokus här på miljöhållbarhet.
Nej, absolut inte. Nej. Jag tänker på många bitar. Det som jag sagt till Anders, alltså hållbarhetsdelen är generalist kring. Mm. Jag vet folk i hans nätverk som är bättre än jag på det här också, om vi ska ha en version 2. Mm. Men på den frågan kring att ingen kommer ha jobb, det handlar mer, jag kan se det så här, för länge sedan så jobbade alla hela tiden. Och sen kom industriella revolutionen och helt plötsligt räckte det att jobba 60 timmar i veckan. Och sen kom 70-talet och så kom 40 timmars veckan och där är vi kvar i. Men är det den, är 40 timmar, ska man jobba 40 timmar per vecka året om hela tiden med lite semester däremellan beroende på vilket land man bor i? Eller är det mer mot liksom, en 30 timmars vecka eller 25 timmars vecka. Någon gång, jag skulle ha kollat upp det här innan, men det finns ett citat från någon forskare 1930-talet som sa i framtiden, alltså 1960, med den teknologiska utvecklingen vi ser så kommer man inte jobba mer än 15 timmar. Och det kan jag stå bakom.
Ja, och att jag har för mig att jag läst också ingen källa på att när man var så här innan man bosatte sig på med spannmål och sånt, man var tvungen att sköta saker, man var med så här, vad heter det? Hunter-collector och gick runt. Mm. Då jobbade alla typ 2 timmar.
Ja.
Och sen resten var typ skvallra.
Ja.
Och lata sig. Ja. För att man, det var väldigt intensivt när man jagade och så.
Ja,
för då var det liksom, gick mycket energi och så. Och så plockade man bär och så här. Men att det var inte så, det är som en, ursprunget var inte så mycket jobb som man kanske tror.
Nej, jag har också hört det. Jag har hört att man fick mindre energi per timme i och med... alltså att man började odla saker. Och det är många forskare som undrar liksom vad det är. Jag tror att det var den här europeiska familj eller om det var någon annan av de böckerna där de tror att det har med ölen att göra.
Mm. Man behövde vara bofast för att kunna liksom...
ja, kunna odla vete för att göra det.
Ja.
Så den spaningen. Sen tycker jag, nu kommer jag har varit på Ambea tidigare. Jätteintressant där, alltså för en annan konsekvens av digitaliseringen, det är ju också administrationen som faktiskt har mycket ökat. Vi effektiviserar mycket men vi administrerar desto mer i samhället också. Så på 90-talet, då pratade man med sjuksköterska och läkare och inom vården, då var det 70% la en sjuksköterska av sin tid på patienter, 30% på administration. Och så spolar man fram det till 2015-16 och vi har kris i Sverige och i Europa, hela västvärlden. Vi har för lite folk. Men då lägger helt plötsligt en sjuksköterska också bara 30% på en patient och 70% på administration. Vilket ständigt ökar. Så det är inte liksom personalbrist, det är ett administrationsproblem vi har. Mm. Och när vi då lyfter AI, då blir ofta frågan kring AI, hur ska den här sista 30% försvinna? Istället för hur ska vi kunna städa bort konsekvensen administration från digitaliseringen? För AI kan ju också vara så här, digitaliseringen 2.0. Nu fixar vi det här vi ställer till med. Nu löser vi administrationen så ni kan igen vara med patienterna och det personliga mötet och allting. Och det är ju från liksom sjukvården. Jag tror att det är samma med lärare, med alla de här riktiga jobben.
Jag tänker faktiskt på det. Ofta upplever jag, alltså de som säger, alltså Elon Musk sa ju det för 2 veckor sedan här, om 2 år tror jag han sa, så kommer jobb vara optional, alltså det kommer vara valfritt att jobba, liksom sådär, sa han. Och då reflekterar jag över att ja, men Elon Musk, liksom, när träffade du en människa senast? Sådär. Och de som jag upplever, ska jag säga, de som mest säger att vi kommer bli av med jobben, de bor i Silicon Valley. Sådär. Så att det finns någonting i det där som jag tycker klingar lite falskt, eftersom det ligger i deras sak att sälja det här nya coola AI som kommer göra att vi inte behöver jobba i framtiden. Det gör att ni kommer spara massa pengar på att ni slipper ha massa anställda. Mm. Sådär. Så det finns någonting i det där som jag inte riktigt, alltså jag skulle vilja att någon annan som jobbar, forskar på svensk arbetsmarknad, faktiskt sa det till mig, att om det är så här, därför kommer det vara så. Och sen kan man ju fundera över, ja, vi kommer behöva gräva gropar, kan vi använda AI till det? Ja, det kanske vi kan använda robotar till, men det är det vi ska prioritera. Sådär. Så att det det är liksom, alltså, jag har svårt att säga att jobb kommer vara optional om 2 år. I alla fall mitt jobb kommer.
Nej, men så är det. Just IT och jag skulle säga nästan kontorsbranschen generellt är väldigt liksom duktiga på att se världen, att det är vi som är världen. Mm. Jag tycker covid, återigen LinkedIn covid. Mm. Världen förändras, alla kommer att jobba hemma, alla jobbar hemma. Det är inga som jobbar längre ute. Ja, absolut. Av den procenten som är inte är närheten av 50% utan under där, som jobbar på kontor och har möjlighet att jobba hemma. Alla andra måste fortfarande åka till jobbet. Mm. Så det kommer fortfarande vara en trafik. Det kommer fortfarande finnas liksom behov av att åka till ställen på ett annat sätt. Om man tittar lite utanför sin bubbla. Så.
Bubbla, ja.
Och det tror jag också just med AI. För nu är det så här, ja, mitt jobb har blivit helt förändrat med AI. Jag skriver mycket bättre mejl och PowerPoints.
Och jag kör buss, jag har inte sett den där.
Nej, men exakt. Ja, men lite så. Så att det för framtida avsnitt så hade jag liksom, ja, verkligen, det har varit jätteintressant att höra arbetsmarknad och titta på mer
inte de yrkena. Inte utifrån 3 medelålders män med IT-bakgrund.
Ja, men exakt.
De ser på det. Nej.
Ja,
nej.
Eller galna affärsmän i Silicon Valley.
Ja, men precis. Ska,
alltså, inga namn nämnda, men ja. Precis. Nej, men Viktor, bara innan vi lägger på här, är det någonting som du känner att fast det där hade jag ju velat säga i podden? Liksom, så, som vi har missat att snacka om, känner du?
Oh, det, alltså, det är jättemycket. Det känns som att vi skulle kunna prata hela kvällen.
Så är det alltid.
Nu kommer vi dessutom in på andra helt jätteintressanta ämnen. Nej, men jag tror att jag ändå fått med allt som jag kände att det här är bra. Du nämnde i och för sig Nvidia förut och den är ju, den tycker jag är intressant utifrån att vi pratar, nu har vi pratat om liksom konsumentens ansvar, om ITs ansvar, om drakarna, Microsoft och OpenAI's ansvar. Mm. Mycket ligger i det, men Nvidia har en ofantlig makt kring det här och kopplat mot hårdvara, hur den tillverkas och vad som händer där. Dels ur miljösynpunkt, hur kan de bygga sina GPUer och allt det här så effektivt och miljömässigt som möjligt. Mm. Och jag skulle nog säga att Nvidias makt är rätt mycket större än OpenAI's makt, även nu när Apple går in där. Och den är också en intressant del att titta på. För det slog mig först igår. Jag vet inte varför. Det borde jag tänkt på tidigare. Men.
Ja, men när jag har läst så har jag förstått att ja, men, alltså det finns ju såklart konkurrens till Nvidia, men Nvidia är tokstörst i det här. Alltså, jag vet inte om de hade typ 70-80% eller något sådär. Det kanske alltså, så att det är liksom, de är verkligen tokstörst inom det här området, så att jag håller med dig, de har ju ett gigantiskt ansvar.
För man pratar om Google, Amazon och Microsofts dominans, men det är i alla fall 3. Ja, alla kommer från USA och samma stort sett Silicon Valley liksom, så att det är, ja, nu det är de uppe i Redmond i och för sig, men ja, jag fattar vad jag menar. Och det är också ett problem. Vi behöver ha en europeisk storspelare på det här. Och vi behöver komma upp nu. Det fanns några stora europeiska bolag man hade hoppats på. Men de får växa, känner jag. Men Nvidia är ju stort sett ensamma. Intel köper chip som kanske kan konkurrera. Men det är ju en väldigt makt i samhället. Även för de som håller på med blockchain då.
Den lilla
där kan man för sig då dra en väldigt positiv AI, det är att den har verkligen stängt ner liksom blockchain-diskussionen som också använder Nvidia, så också har väldigt stor miljöpåverkan med den energi som krävs för mining och allting. Klart, bitcoin är väldigt, väldigt stort fortfarande, men resten av NFT och allt det har i alla fall för tillfället,
det är inte lika hett
längre. Nej, det är det inte.
Nej, på hipster.
En hype i taget.
Ja, det är det vi klarar av. Ja. Sådär. Ja. Men jag vet inte, alltså, jag tycker det här har varit superintressant, måste jag säga, och det blir precis så bra som jag hoppades, Victor, när du kom och hälsa på. Jag vet inte, Peder, har du någonting mer att tillägga i det här?
Nej, som då... du, Victor, bara
ja.
Peder,
koldioxid är ju en sak, och, men det finns ju 16 andra FN-mål. Ja. Kring sustainability, så där har ni 16 avsnitt till.
Ja, ja. Tack, för det var just det som jag skulle fråga. Liksom, vi har ju varit inne på några så här, men har du någon idé om framtida avsnitt så där, som du skulle vilja lyssna på i den här podden?
Ja, men jag hade tyckt det varit intressant då, dels det här som jag pratat, arbetsmarknaden. Slog mig nu när vi diskuterade, det har varit jätteintressant, och just de här liksom andra jobben utanför kontorsnissar, om man får säga så. Det hade jag tyckt var intressant, och ja, men det är nog den. Den som jag känner, den hade varit spännande.
Ja, men, och som jag sa, nästa avsnitt blir ju någon slags sån här sammanfattning av våren, och också en titt framåt sådär.
En sequel, prequel.
Ja, precis. Ja, men så, och då ska vi börja fundera över. Jag tänkte faktiskt att jag satt och funderade över hur liksom, om jag kan fråga AI, hur ska våra framtida gäster ut. Då kommer jag på det att jag kan ju be den rita liksom ett cirkeldiagram liksom där med vilka våra gäster ska vara, och det ska vara icke-vita icke-män, sådär, tänkte jag, sådär, som en bra start apropå avsnittet med Britta som vi hade.
Bias.
Ja, precis. Nej, men, och, så, men jag tänkte vi tackar för oss för idag, men Victor, innan vi lägger på, vad får man tag på dig om man vill snacka mer med dig och höra mer om dig?
Ja, men då får jag säga LinkedIn. Där är lättast. Ja. Jag tror det finns kanske någon Victor Lysell till. Men skriv ner Victor med C och Lysell, då är det bara jag. Så där hittar ni mig.
Ja. Perfekt. Och annars kan ni höra av er till oss också, och vi nås på LinkedIn också, och hej@safunkarai.se. Där vi har faktiskt fått typ 2 mejl eller något sånt där.
Som mejlar på.
Ni har fortfarande chansen att göra stor påverkan på en mailbox. Så att, men så ska vi stänga ner den så att vi bidrar till mindre miljöpåverkan. Det är bara därför vi får mejl, kan vi säga. Men stort tack, Victor.
Tack själva.
Jättestort tack.
Jättekul.
Ska vi säga så?
Vi säger så.
Ja, tack.